Du lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg.
Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgett honom till döden på korset för vår skull. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Markus. Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sade: inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade till varandra: varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och det grälade på henne. Men Jesus sade: låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick bort till överste prästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Låt oss be. Herre, öppna våra hjärtan så att vi rätt kan ta emot ditt ord. Herre, lär oss att leva som ditt ord lär. Och hjälp oss att förtrösta på allt vad ditt ord lovar. Amen. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Så profeterar profeten Jesaja om Herrens lidande tjänare. Allt som händer tjänaren är i enlighet med Herrens vilja och beslut. Den lidande tjänaren är inte ett offer för världsliga makthavares nycker och beslut. Tjänaren är inte en bricka i människors maktspel, även om det bitvis kan te sig så för mänskliga ögon. I allt som sker tar den lidande tjänaren emot det som händer och bär lidandet. För det var Herrens vilja att slå honom. Det var Herrens vilja att frälsa dig. Och vår frids straff blev lagt på honom. Han blev slagen för att vi skulle få frid och förlåtelse. Så ska vi nu i relation till vår text stanna upp inför detta. Att Jesus blir här smord till sin död och begravning. Inte på grund av ränksmidning och förräderi, utan för att uppfylla faderns vilja. Det första vi ska stanna upp inför är detta med ränksmidning till död. Det står i den 37:e Psaltarpsalmen: den gudlöse spejar på den rättfärdige och söker tillfälle att döda honom. Det är vad de överste präste och de skriftlärda gjorde i vår text. De spejade. De sökte tillfälle att döda den rättfärdige. Ja, de gjorde precis det som det står med den andra saltarsalmen. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans morde. Det är vad som händer i vår text. De ville gripa Jesus med list och döda honom. De ville röja honom ur vägen. Enligt deras egen plan så tyckte de det verkade som en dålig idé att göra det i samband med påsken. Det skulle kunna bli oroligt och det gällde att hålla sig väl med den romerska makten. De visste än så länge inte riktigt hur de skulle göra. De sökte efter ett sätt. De sökte efter ett tillfälle. Men deras målsättning var klar. Jesus måste bort. Jesus måste dö. Hur? Verkar något vara oklart för dem. Men de ville låta påsken vara i fred. Och så laddade de upp för sitt påskfirande med att planera mord med list. Det är den första scenen i vår text. Så har vi den andra längre scenen. Där läser vi om smörjelse till död. Kvinnan, hon bryter en dyrbar flaska med äkta nardusolja från Indien. Från Johannes evangeliet får vi veta att det är en litra, det vill säga ungefär 330 gram eller cirka en halv liter. Det är ganska mycket olja. Ni som lagat mat och använder olja, det räcker ganska länge. Det räcker till mycket. Och nardusoljan var dyr, fruktansvärt dyr. Man brukar lite förenklat säga att det kostade ungefär en årslön med så mycket nardusolja. Hur kvinnan haft råd med detta, det vet vi inte. Vi läste i texten att den värderades till ungefär 300 denar. Och vi vet från andra ställen att en denar var ungefär en dagslön. Normalt så kunde man använda olja och bara ta några droppar. Men hon tömmer hela flaskan. Här och i Matteus evangeliet så står det att oljan hälldes över Jesu huvud. Och i Johannes evangeliet så nämns bara fötterna. Nu behöver detta inte utesluta vartannat. En halv liter olja räcker till mer än väl till hela kroppen om man så vill. Poängen är att oljan rikligt får slösas på Jesus. I vår text så är kvinnan anonym. Vi får här inte veta hennes namn. Kanske var det så att man ville skydda henne så att hon inte skulle råka illa ut för sin gärning. I Johannes evangeliet får vi veta att det är Maria. Och hon gör här en gest av den yttersta hängivenheten. För henne är det bara Jesus som spelar roll. Han är den viktigaste. Ja, han är allt. Och han är värd allt för henne. Jesus är värd bara det bästa. Och så utför hon en profetisk handling som Jesus förklarar med att hon har sparat denna olja för hans begravning. Här markeras Jesu kommande död. En som var dödsdömd fick inte smörjas innan de begravdes. Detta visar att kvinnan verkar allt att döma har lyssnat på och tagit till sig Jesu undervisning om sitt lidande. Jesus har ju flera gånger i Markus evangeliet sagt: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad. Och efter 3 dagar ska han uppstå igen. Hon verkar på något sätt ha lyssnat och förstått. Otroligt. Vilken bekännelse från kvinnan. Vilken hedersbevisning. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Vissa lärjungar verkade tycka annorlunda. De kritiserar kvinnans beteende. Och de motiverar sin kritik med bra förnuftsargument. Varför detta oreflekterade slöseri? Pengarna hade väl kunnat göra mycket mer nytta om de gavs till de fattiga. De är duktiga på att räkna alternativkostnad, som det så fint heter. Men var de helt ärliga? De grälade på henne, står det. Och i Johannes evangeliet får vi veta att särskilt Judas pekas ut som den som kritiserar. Här i texten förstår vi att han var inte ensam i sin kritik och i sin bedömning. Här visar sig en missunnsamhet, inte bara mot andra människor, utan mot Jesus själv. Vi kan i vår text se 2 olika förhållningssätt till Jesus speglas. Kvinnan smörjer Jesus, och några är missnöjda av detta, Judas inkluderad. Och så kritiserar de sån här överdriven hängivenhet mot Jesus. Det är han tydligen inte värd. Judas går sen till överste prästen och förråder Jesus. Kvinnan, hon förblir trogen. Maria tar avsked av Jesus på torsdagen. Judas säger sen i övre våningen: inte är det väl jag? Judas tar livet av sig. Maria står vid korset. Judas var med och kritiserade slöseriet med nardusolja på Jesus. Men så sålde han sin egen mästare och förrådde honom för 30 silverpengar. Beroende på vilken sorts silverpeng det var, så är det någonstans mellan 1 och 4 månadslöner. Så mycket tyckte Judas att han var värd. Men Jesus, han svarade på kritiken mot kvinnan och försvarade henne. Låt henne vara, varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Vad menar Jesus? Ska vi inte bry oss så mycket om de fattiga? Ömmade Judas och kritikgänget verkligen mer för de fattiga än Jesus? Jesus, han brydde sig och bryr sig om de fattiga. Orden "de fattiga har ni alltid hos er", det är tvärtom en uppmaning till oss att ta hand om de fattiga. Jesus, han brydde sig om de fattiga och utsatta. Han hjälpte dem och botade dem och älskade dem. När vi läser om saligprisningarna i Lukas evangeliet står det: saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Och när Jesus läste Jesajas bokrulle i synagogan: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Ja, Jesus hade ett särskilt öga för de fattiga och hjälplösa. Så får vi fråga oss själva: hur ser vi på de som är fattiga och utsatta, som inte har råd? Vi står på många sätt inför ett krisläge i hela Europa. Då får vi ta till oss: se inte bara till dig själv. Ta hand om och hjälp den fattige. Många kommer säkerligen att få det svårt. Då får du hjälpa den svage och utsatte. Hjälpa dem som är i nöd. för det kan bli många som kan komma att få det svårt. Vi frågar oss lätt när vi läser en sån här text: vilken sorts kristen är jag? Är jag en sån där Maria-kristen som slösar min kärlek på Jesus och på andra? Eller till andras beundran? Eller är en sån där Judas-kristen, en sån där gnällig kritiker som är grinig och snål och bara gnäller på andra kristna och tar bort deras frimodighet? Och så frågar mig: vem identifierar mig jag med? Men du är inte Maria. Och du är inte Judas. Texten handlar om Jesus. Och inte om dig. Du ska inte på det sättet leta efter dig själv i texten. Du ska leta efter och ha blicken fäst på Jesus. Du kommer nog ändå se hur Guds ord avslöjar dig. Och visa på vad Guds bud säger. Och att Jesus ger dig det som du behöver. Denna text lär oss särskilt att Jesus blir smord till sin begravning. Jesus är redan den smorde Messias. Nu blir han smord i förtid för sin begravning. Det är hans offer och offerdöd som det handlar om. Jesus är nu smord till att dö din död i ditt ställe. Jesus ger liv. Han ger dig sitt liv. Han ger sitt liv för dig. Han måste då dö din död. Ja, han måste dö allas död. Den död som Adam dragit över hela mänskligheten. Jesus ger andra liv men måste själv dö. Och nu är han smord till att dö döden på korset som ger liv. Så får du böja ditt hjärta och hylla din smorde kung. Marias slösande med olja på Jesus och kritiken från Judas och gänget, det vittnar på ett djupare plan och pekar på Guds slöseri på oss i Jesu död på korset och korsets dårskap som inte kan förstås med förnuftighetsvisdom. Jesu kropp bryts sönder likt nardusflaskan och hans blod utgjut som dyrbar smörjelse till väldoft och frälsning. Något ofantligt dyrt offras och slösas på det mest fasansfulla och låga sätt, att dö en brottslings straff på ett kors drabbad av Guds vrede. Ja, Gud slösar med sin kärlek på oss i Jesu korsdöd. Där räddar Gud dig. Jesus betalar med sitt liv och sitt blod. Han förlåter dig och tvättar dig ren eftersom han vill det. Jesus som i andra livet måste själv dö. Och så får vi stanna upp inför den sista scenen. Med förräderi till död. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Nu har han fått nog. Detta blev droppen som fick bägaren att rinna över. Eller rättare sagt, dropparna av nardusolja till begravningssmörjelse blev för mycket för honom. Detta är så långt ifrån en politisk lyckorikes messias som man kan komma. Här dör hoppet om en politisk hjälte. Och här ser vi faran med att inte låta Jesus vara den han själv säger att han är. Utan att istället vilja föreskriva för honom hur han borde vara för att passa mina förväntningar. Och nu löser sig plötsligt översteprästerna och de skriftlärdas problem. De verkade ju ha tänkt att låta påsken vara och inte provocera för att få upplopp. Men de hade ju sedan ingen riktig plan för hur de skulle få tag på Jesus. Nu får de den saken löst. En förrädare. Och de blir glada och erbjuder pengar. I Matteus så får vi veta att det var 30 silvermynt. Det var ersättningen som skulle utbetalas om en oxe stångat en annans slav till döds. Då skulle han utkrävas på 30 silverpengar. Det tyckte Judas var ett bra pris för sin mästare. I den 41:a saltasalmen säger Jesus genom David om Judas: även min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Jesus kallar honom i saltaren för sin vän som jag litade på. Vilken smärta. Jesus, Messias, Herrens lidande tjänare, led tåligt som ett tyst lamm för att försona alla våra synder, alla dina synder. Det var Herrens vilja, det var Faderns vilja, det var Sonens vilja, det var den helige Andes vilja. Det måste ske, det var nödvändigt. För Gud ville frälsa hela världen. Han ville frälsa dig från dina synder, från evigt fördärv. Fadern ville inte att du skulle drabbas av vredesdomen. Så han lät sin egen enfödde son ta straffet i ditt ställe. Därför fick detta ränksmideri ske. Därför smordes Jesus för sin begravning. Därför blev han förrådd av Judas för dig och din frälsning. Amen. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i våra hjärtan bevara och i tro ta emot denna välgärning. Och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den helige Ande. Hjälp oss alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld. Och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen.